Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Hallå där!
Hej Karin och Erik.
Hej Karin.
Hej. Nu sitter vi här igen och ska spela in en liten podcast. Jag har matat er lite med te för att ni skulle känna er lugna och avslappnade efter dagens vedermöda.
Ja.
Erik, du har ju varit ute på en fantastisk resa som vi pratade om förra gången. Kan du inte bara ta en liten kort resumé om vi har lyssnare med oss som kanske inte har lyssnat på den första podden? Vad är det du har gjort?
Ja, precis. 2013 så gav jag mig ut på en resa runt jorden för att förstå entreprenörskap bättre.
Mm.
Jag besökte då 6 ledande inkubatorer runt om på jorden för att se hur de arbetade med att få entreprenörer att växa.
Mm. Och då var du alltså i Afrika, Indien, Kina,
Nya Zeeland, Brasilien och Silicon Valley, USA.
Avslutade du med.
Precis.
Ja. Och det här var ju enormt. Jan, du var inte med förra gången när vi
Nej, jag fick inte vara med.
Du var väl lite på ett kundbesök förmodligen. Ja,
så var det.
Ja.
Absolut.
I alla fall den officiella versionen.
Ja.
Men när du lyssnade på Eriks resa, vad var din så här spontan reaktion på den?
Jag tycker spontan reaktionen är att det händer väldigt mycket på andra ställen. Och det gäller för oss att få på spikskorna och verkligen ta lärdom nu av Eriks resa som han har gjort. Och det tycker jag vi ska göra både lokalt, regionalt och nationellt. För det finns ett material, även om det är ett nytt företeelse med inkubatorverksamheten, finns det ju inte, det finns inte så lång historik, men det finns en kraft och ett som jag brukar säga, ett jävla ranamma som gör att de här länderna som satsar kommer att lyckas. Det är inget tal om det. Och jag kände lite grann samma den här paniken, att här går det inte tillräckligt, här är det inte tillräckligt fokuserat. Vi har inte fattat, och det beror på, som vi pratade lite grann innan vi körde igång här, att vi har haft det för bra för länge. Men nu vill man i Kenya, Afrika, Indien, Brasilien, Kina inte minst, de vill ha det precis lika bra som vi. Och de är beredda att göra det med stor effort så att säga och satsa, och jag tror det är verkligen dags för Sverige att vakna.
Ja. Men upplevde du det, Erik, när du var ute att man ville så mycket mer där? Upplevde du det än vad vi vill?
Absolut, och på alla nivåer, individnivå ända upp till att staten visar
att man ville
satsa med pengar, man investerar i det här.
Ja.
Så det är hela vägen från individen ända upp till staten.
Men det var några länder som Indien och Kina, där var det direkt statliga pengar nere i pipen så att säga.
Mm.
Och på de andra ställena var det...
Ja, Brasilien är också finansierat stora delar av staten, de systemen där. Och en kombination av universitet som är med och finansierar.
Mm.
Däremot det vi ser i Silicon Valley kommer ju ofta ifrån spin-offs som är ifrån krigsindustrin, och då är det staten som har investerat.
Ursprungligen.
Precis. Men sen de företag som startar i dagsläget är ofta finansierade, eller de inkubatorerna är finansierade utav sådana entreprenörer som har lyckats tidigare. Så där lägger sig inte staten i och styr på det sättet.
Men får de vara med då i de programmen så att säga eller startar
de startar de egna,
med sitt eget, för det är liksom USA self-made. Och när du har gjort det och du har så mycket pengar så du kan liksom inte göra mer, så är deras entreprenörskap så starkt så att de vill se till att det är fler som lyckas.
Exakt.
Och det ser man ju minst på de här tv-programmen som är Shark Tank och Dragon's Den som sänds på Kanada och USA, att det är ju, man är väldigt mån av att skicka in pengarna.
Precis.
Men har vi det i Sverige? Har vi några sådana? Vet du det,
Erika?
Jag tänker på det.
Jag har inte hört talas om någon.
Nej, så det... för vi har ju miljonärer har vi ju.
Ja, och absolut.
Miljardärer också som skulle kunna.
Ja. Det som kan liknas med det är väl affärsänglar som grupperar sig på olika sätt i Sverige. Det är väl det närmaste vi kommer. Men det är vanligt i USA och riskkapital aktörer som går ihop. Men sen så också att de driver egna inkubatorer kopplade till det här kapitalet som de besitter för att de vill få en så bra effekt på det som möjligt och se att det här skapar nya värden. Mm. Våran kunskap, våra medel skapar nytt värde för samhället och de runt omkring.
Det var några saker i vår diskussion i förra podden som jag har tänkt lite. Man tänker ju efter sen när man har. Och en av de sakerna, det var ju det här när du berättade om Nya Zeeland. Att man istället för att gå ut kanske till 5 kunder som när man är på väg in i att bilda företag, så går man ut till 100 kunder. Och då tänkte jag, när Jan hör det så kommer han att säga yes!
Äntligen.
Ja, och det är ju någonting som vi skulle kunna bli i Sverige, kunna bli grymt mycket starkare på. Det känns ju ganska enkel åtgärd, eller?
Ja, det tycker jag absolut. Konkret och enkelt, men ändå så svårt. För det är ofta lätt att sitta med sin idé och fundera och lägga upp plan och planera utan att möta kund.
Ja.
För direkt när du möter kund då får du en feedback som du kanske inte vill ha.
Mothugget alltså.
Precis, så det här kräver en otrolig ödmjukhet och också kunna ta emot den kritiken och inte se det som kritik utan som feedback för att förbättra din affärsidé istället för att den ifrågasätts på ett negativt sätt.
Men jag tycker det skulle vara så mycket bättre om man nu tittar det som en process då, att komma fram med sitt företag, så känns det ju så mycket bättre att få den feedbacken där i starten innan jag egentligen har börjat bygga mitt bolag. Att få den sen 1,5 år senare kan ju vara så mycket både tråkigare och jobbigare.
Ja, det kan ju vara skillnad mellan att lyckas och misslyckas. Och desto mer kunder man pratar med eller tänkbara kunder i scenariot, desto bättre beslutsunderlag har du ju. Och jag menar, är du i början på en process, en uppfinning eller en konstruktion eller vad det nu är för någonting, en tjänst, så är det ju att säkerställa den så att den blir så bra som möjligt med så brett underlag som möjligt. Så att då får väl känslorna bli lite sårade om man är inne. Men det blir ändå värre om du håller på i flera år och så blir det ingenting tack vare att du inte haft tillräckligt bra beslutsunderlag.
Precis, för då skadar du inte bara dig själv utan också allt det kapital, alla de människor du involverar på ett väldigt oansvarigt sätt egentligen.
Men det är väl bara egentligen att höja krav. Från att vi hörde det att vi pratade med 5 kunder till att säga att nu är det 50 eller 100 kunder. Mm. Det är standard, det är det vi ska ta. Om vi ska gå in och satsa pengar, statliga pengar, inkubator. Det är ju...
Ja, det är ju verkligen att förändra processen och förbättra den.
Och däremot så kan man kanske ta hjälp då, som du nämnde. Vilket land kommer jag inte ihåg då, där man inte kände för att ta kontakt med det själv utan man anlitade någon som hjälpte till med researchen.
Ja, det stämmer. Och det var Nya Zeeland också.
Ja, Nya Zeeland. Ja. Och det spelar ingen roll. Bara man får fram fakta.
Ja. För det man ofta går efter istället är att man gör en makroanalys och så ser man alltså marknadsundersökning och plockar fram hur många finns i den här målgruppen och hur många finns i den här målgruppen utan att egentligen prata med någon utav dem. Nej. Utan du får statistik på att det finns så här många i den här målgruppen. Men du har ingen aning om vad de tycker.
Nej. Och det känns ju som oerhört. Och det stärks ju egentligen också av den tiden vi lever och det vi pratade här tidigare om, den digitaliserade världen och där tjänsten och produkten blir mer och mer av en upplevelse. Vilket kommer att betyda att kunden blir ju så oerhört mycket, kundens synpunkter blir ju så oerhört mycket viktigare för att du ska lyckas. Så det känns ju som, det där är ju bara något som vi måste göra. Det var en sak till som jag kände var så här, som satte igång tankarna. Och det var det här du pratade om, att i flera av inkubatorerna så jobbar man mycket mer i team än vad vi kanske gör i Sverige. Och så tänker jag så här, om vi startar företag i inkubatorer och så är vi kanske en eller två högst när vi startar. Och så har vi då i ett annat land så är man kanske då 4 eller 8 stycken i teamet. Vad får oss att tro att vi med vår 1 eller 2 ska vara mer framgångsrika än de som är 8? Och, lite så här, och jag förstår ju att det är en ekonomisk fråga och så vidare. Men om man det krävs ju oerhört mycket av oss att få framgångar på den globala marknaden. Om vi ska kunna slå det där teamet på 8 pers. Eller hur reagerar du på det?
Nej, jag håller helt med. Och det finns ju både nackdelar och fördelar med att vara så många från början. Det är många intressen och hur fördelar man företaget, vem äger vad och så. Men det stora tror jag är de kulturella skillnaderna. Vi är mer, jag är som själv, jag är mer van att ta ansvar fullt ut för någonting istället för att försöka dela upp det på fler människor, för det blir svårt att hantera. Medan andra kulturer så är utgångsläget att vi är fler, för vi är bra på olika saker, vi kompletterar varandra. Så rent logiskt så förstår jag det också, men emotionellt så känner jag kanske att nej, men det är nog inte rätt väg att gå för mig i den här kulturen. Så jag tror vi har mycket att lära där, att kanske bli lite mer rationell och säga okej, jag är duktig på det här, jag är kanske bra på att sälja och bra på att komma på nya idéer och få ihop organisationen. Men jag är helt värdelös på ekonomi.
Ja.
Så då, bara att veta det, så kan jag lyfta in någon i mitt team som startar upp. Som är väldigt duktig på ekonomi.
Och jag menar, vi är ju ett land som är strukturerat. Vi vill ju gärna sätta liksom lite staket runt varje verksamhet. Att man tar eget ansvar och så här. Och det är klart, det kanske är i grunden ett annat tänkande som gör att vi står där som en ensam eller möjligtvis då ett team. Vad tror du, Jan?
Jag tror att det ligger kulturellt i vårt arv, hur vi agerar och hur vi är. Precis som du sa, Erik, och jag. Men för svårigheten är ju att även om du hittar personer ur ett kompetensperspektiv för ekonomi, personal eller och jag är på att sälja och så vidare, så ska alla fungera ihop. Det professionella är ju en bit, men sen ska vi tycka om varandra.
Jo, det är klart.
Och där är svårigheterna ur ett ägarsperspektiv. Att lyckas med det pusslet, det är... För även om de har startat upp i större team, så är vi ju kanske lite tidigt än för att säga att om det var i Indien man ville ha lite större team.
Precis.
Så är det ju först lite längre fram som vi kanske kan se, har det funkat eller blir det liksom 8 stycken, så är det 4 grundare och de 4 försvinner. Men då kan det ju ha haft en bärighet under den perioden när man har startat upp någonting. Det är ju inte säkert att säga man ska ha samma mål och visioner, så att säga. Samma uppfattning om rätt mycket. Och det tror jag svårigheten.
Och det inser jag också, att det måste vara enormt svårt. Men min reflektion var mer så här att vi konkurrerar med, om vi konkurrerar med ett team på 8 pers och vi är 2 i vårt land när vi startar ett företag, så är det en ganska stor, tuff utmaning. Som man kan fundera kring.
Ja, men det är väl åter en sån sak som man skulle kunna skruva på i inkubatorverksamheten för Sverige. Att vår målsättning är under den första 3-årsperioden. Precis som vi nu säger att nu är det 100 kunder, tänkbara kunder som vi ska intervjua. Så ska det vara ett minimiteam på 5 eller 8. Och så får man jobba lite mer med att försöka få ihop det. Det är ju ett sätt att skruva och tvinga sig in i det. Och sen får man då se hur kan vi gå ut ur konstruktionen om vi inte tycker om varandra efter 3 år. Eller vad är det, hur löser vi det då? Så det är klart också.
Precis.
Men jag tror att ur ett kompetensperspektiv så är det klart 8 man är ju oslagbart. Det är 8 hjärnor istället för 2.
Ja, om vi, det är bara att gå till sig själva, ja, på absolut. Jobbet. Om vi liksom sätter 2 i ett rum eller vi sätter 8 i ett rum, ja, så händer det ju mer med, oftast med 8.
Absolut.
Eller hur ser du på, du som ändå har varit inne och jobbat med drivhuset och...
Precis, jag håller helt med. Om man drar metaforer till idrott, alltså, om man sätter 11 man på ena planhalvan och så sätter man 2 man på andra planhalvan, alltså du får en helt, det blir oschysst rent ut sagt att konkurrera med de förhållandena.
Mm.
Men jag vill lägga till där att Ung Företagsamhet har ju en modell där de tar in väldigt många i början, alltså när man testar på entreprenörskap i början, där man sätter in, jag vet inte om det är 4 eller 5 olika ansvarsområden direkt när man startar företag, så att det kommer som en naturlig del in. Så de jobbar ju väldigt bra med
just egentligen här. Har det med sig den tanken?
Ja, jag vet inte om det grundas på det, men jag antar att de har tänkt till det och kommer fram till den modellen.
Ja, jag vill lägga till också det här med mina reflektioner av din resa och vad jag tycker verkligen vi behöver göra, det är ju att nu när vi har det här färskt i minnet och du har allting nedskrivet, så ska vi försöka hitta guldkornen i varje världsdel där du har varit, och är det något bra i Brasilien så ska vi ta det därifrån. Definitivt ska vi ta någonting från Kina som är väldigt framåt, och då är det ju en uppmaning till staten att få ändå mer fokus på det. Och likadant är det ju egentligen när det är USA och Amerika som verkligen har förstått att det är entreprenörerna som har byggt hela USA, och det finns en stolthet i USA som vi måste på något sätt med våran jantelag som vi tidigare har pratat om, att den måste hit om vi ska klara av och fortsätta och vara konkurrenskraftiga med 9 miljoner invånare, även om det blir 10. Så USAs framåtanda, det här goa som du beskrev i Silicon Valley, vi skulle ju ha ett mini Silicon Valley här. Och det är klart, han skulle ju exportera det här i black box. Mm. Då tar vi ju ringen han och så får han komma hit, så sätter vi upp ett mini Silicon Valley.
Precis. Han var i Stockholm förra veckan.
Ja, men inte i Trollhättan.
Nej, det var han inte.
Men du skulle ju kunna bli.
Ja, det är ingen plattform.
Nej, men vi skulle kunna.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja. Har du hans mailadress?
Ja,
det är bara att ta. Så lägger vi ihop ett program.
Ja.
Men det tror jag.
Jag tror stenhårt på det.
Och även det som du, jag tycker Nya Zeeland också, som lik Sverige, ett litet land, 4,5 miljoner invånare, har varit kris, och där man då går från stora företag till små företag, precis som vi kommer behöva göra. Va? Så att det finns väldigt mycket bra hos alla, och det är det vi skulle försöka. Behöver vi inte uppfinna hjulet igen, utan vi bara kopiera det bästa och så göra det lite bättre.
Absolut.
Precis.
Vad tror du, Erik, att entreprenörerna, de unga, nya entreprenörerna, vad behöver de av seniora entreprenörer som Jan? Vad ser du där för möjligheter?
Jag tror att de behöver bevis.
Okay.
Alltså att det går. För jag tror att det är väldigt många människor som inte har de bevisen nära in på sig och ser att det går, att någon gör den här resan.
Mm.
Och det kanske är den person som går framför dig på gatan, men du får inte höra om det, du får inte lära på det sättet.
Ja.
Så flytta över förståelsen att det går, och sen så hur man gör resan sen också.
Mm.
Så det finns en otrolig kunskap att just visa upp att så här gör du resan framåt, så att det inte är någonting man pratar om bara, eller gör en textbok eller plugga på universitetet, eller, utan koppla in den riktiga kompetensen.
Mm. Har vi för få mentorer som kan stötta de unga entreprenörerna? Har vi det i Sverige? Eller är det väl utbyggt? Eller hur upplever du det?
Jag tror att det är otroligt viktigt med mentorskap, att man hittar rätt personer där. Så de här mentorsprogrammen som är på något sätt mer eller mindre forcerade matchningar, tror inte jag personligen så stark på. Utan jag tror att på att en yngre entreprenör börjar fundera på vad behöver jag för kompetens runt omkring mig och börjar få hjälp att hitta den matchningen så att drivkraften kommer från en yngre entreprenör och så inte en statlig organisation går in och styr upp den.
Nej.
Så jag tror att det finns massor av bra mentorer, bara folk börjar ställa frågan.
Precis. Och känner väl också att man kan ställa frågan,
ja,
och börja söka. Har du fått frågan, Jan?
Ja, jag har fått frågan av varit från och till mentor åt flera. Och är ju mentor åt flera, både juniora och seniora. Så att, det, och det ligger mycket i det du säger, Erik, att det är inget du kan ta från ena, utan det är personkemin som måste stämma där. Men jag tror att vi har en jätteutmaning. Jag tror det finns massor med mentorer där ute, men som inte utnyttjas, för vi har inte den kulturen.
Nej.
Och den skulle jag vilja ha ner när vi pratar om entreprenörskap, att vi måste ju i skolsystemet få entreprenörskapet, den här glädjen att skapa som vi har rätt tidigt i åldern, men som sen försvinner. Och sen ska vi försöka fånga upp den någonstans på högskolenivå, men då har det gått för många år.
Mm.
Utan här gäller det ju, och jag tror att USA har en bra modell för det, så att säga. Och det ska vi titta på och kopiera och se till att vi får in entreprenörstänkandet mycket tidigare i skolsystemet. Ja. Så att det är något vi pratar om, mentorskap, men ändå mer. Då har du med dig ut i näringslivet och då blir det en naturlig del, ja, så att säga.
Så att, det så att blir
alla,
så konstigt.
Alla skulle kunna vara mentorer på olika sätt för varandra. Men nu är det liksom lite special, eller det är liksom inte, det är inte som man bjuder hem till en middag. Så hur många är du mentor till, eller hur många företag har du pratat med, eller liksom hur många är nytt, det här goa som bara var i Silicon Valley, de fikar, de pratar affärer, möjligheter, framåtanda. Det måste vi. Det vill jag ska hända imorgon. Så att säga. Men det får på något sätt.
Mm.
Efter den här podden kommer det naturligtvis hända massa.
Så är det.
Och sen ska Erik ut en fin bok.
Ja, precis. Ja, och det kommer mycket det du pratar om, Jan. Ja. De här delarna, vad kan vi plocka upp ifrån varje del? Och det är boken uppbyggd som så att vad är stora läxan att lära ifrån respektive land?
Ja.
Så här plockar vi upp då ett antal, och jag kommer komma in på några av dem här.
Ja.
Vad kan vi titta på? Vad kan vi jobba med? Vilka frågor ska vi ställa? Hur ska vi jobba vidare?
Vi diskuterade också en annan sak i förra podden, och det var det här om idén, för lite fungerar det ju så i Sverige att du ska komma in i inkubatorn med en bra idé som är hyfsat unik, och vi diskuterar just det här, vad är viktigast? Är det viktigast att idén är så pass unik, eller är det viktigast att det är en person som kommer att bli en fantastisk entreprenör?
Mm.
Och om svaret då är att det kanske är viktigare hur personen är, så då borde man ju förändra.
Mm.
Eller i alla fall skapa olika typer av inkubatorer.
Precis, och det här är en fråga som jag tycker är så viktig och som jag tog med runt och ställde till alla.
Ja.
Hur många gånger förändrades eran idé under resan i inkubatorn?
Ja.
Och det visade sig att jag tror, kanske en eller två hade kvar samma idé under loppet, och då intervjuade jag 50 personer.
Mm.
Vilket innebär att idén i sig inte kommer vara konstant någonstans i processen. Och då inser man att okay, men om inte den är konstant, vad är det då som driver på? Och då är det något helt annat, och det är personen bakom. Och samma sak när man ställer frågan till de som jobbar med företagen. Ser ni på idén eller ser ni på person?
Mm.
Alla säger vi ser på person och drivkraft.
Mm. Och då blir det ju lite konstigt. Nu kan ju inte jag inkubatorerna i Sverige. Men det blir ju väldigt konstigt om vi sållar på idén som dessutom inte är färdig.
Det håller jag helt med om. Och ett bättre sätt skulle jag säga att kolla på vilket problem försöker du lösa.
Ja.
och verkligen gräva djupt i det och se vad är det du försöker lösa. Och sen så ser man, kommer man då fram till en produkt som löser problemet, eller måste vi tänka om så att det kanske blir en tjänst som löser problemet. Så att du jobbar med ett problem att lösa som är så viktigt för dig att lösa så att du kommer genomföra det.
Mm.
Än att du går in och säger jag ska få ut den här produkten på marknaden. Ja.
Jag gillade det du sa, Erik, som Kina hade med universitetet. Att där hade ju tydligen lärarna som uppgift att liksom skanna av klasserna. Ja. Och så såg man ju ur personlighetsperspektiv liksom, att du har entreprenöriellt tänkande och förmåga. Du ska bli företagare. Mm. Vi satsar på dig här. Det är ju fantastiskt. Men då gäller det att ha lärare som har
det mindsetet.
Både i gymnasietiden och på universitets. Så man på en klass på 30 eller 120 vet att det är så här många. Och då går vi in och satsar och vi har det här. Liksom. Det är lätt häftigt tyckte jag.
Precis, som jag håller helt med. Och det är en av lärdomarna från Kina som jag tar med mig. Alltså, jakten på talanger.
Mm.
Det är precis som man ser bemanningsföretag idag som rekryterar och headhuntar in till företag.
Ja.
Tänk om man använder liknande approach för att headhunta in folk i inkubatorer.
Ja.
Som man säger att det här. Och då behöver man inte stanna vid skolorna utan då kan man kolla i andra företag också. Man kan kolla överallt och se vart finns det folk som skulle passa bra i det här sammanhanget.
Mm.
Och må bra av det och verka bra.
Mm. Och som har drivet naturligt i sig.
Precis.
Mm. Där skulle ju kunna göras enormt mycket.
Absolut.
Du ler lite.
Jag tänker på det här fenomenet som jag var inne på. Som är en liten del av det. Som både Shark Tank och Dragon's Den och det svenska draknästet. Men det är ju liksom, vi skrapar ju bara på ytan. Om vi jobbar på bred front så kommer det ju bli ändå.
Precis, för det mer traditionella sättet att få in folk i en inkubator och säga att nu har vi ett entreprenörsevent, kom och pitcha din idé, alltså det här. Och då är det alltid den som redan är intresserad, som söker dit, som redan har tänkt sig att jag är nog lite inne på det här entreprenörsspåret.
Mm.
Men det finns ju så otroligt många mer som skulle kunna vara där och må bra utav det.
Ja. Och jag tänker att det finns ju många andra områden där vi plockar talanger. Hela idrottssidan plockar vi ju talanger. Mm. Då kan de ju plocka en 9-åring idag och säga att dig plockar vi det för du ser att du har potential för fotboll eller vad det nu är. Det är ju inget barn kanske som har uttalat då att jag ska bli fotbollsproffs och så här.
Mm.
Vi borde vara mycket mer om oss och kring oss egentligen när det gäller företagande än vad vi är idag.
Väldigt naturligt.
Ja. Erik, vad din spännande resa. Jag hade jättegärna velat åkt med dig.
Ja,
grymt avundsjuk. Faktiskt. Och dessutom varit i så många världsdelar. Och träffat spännande människor. Men om du skulle nu försöka rangordna de här inkubatorerna. De olika länderna. Och vad är det bästa som du tar med dig utav det? Men om du skulle kunna rangordna vilka har kommit längst?
Mm.
För det är ändå en ny företeelse får vi ju säga.
Ja, i Silicon Valley så har de varit igång
ett tag.
Men det är ändå relativt nytt och det sprider sig med väldigt mycket nu de senaste åren. Och jag skulle säga att alla har ju sin egen charm och alla har alltså någonting som gör dem unika på den platsen och matchar det. Men vi har inkubatorer som inte varit igång så länge som i Kenya till exempel.
Mm.
Som är en läroprocess som går väldigt snabbt för att det är ett nytt fenomen. Och det som är häftigt att se är att man är väldigt öppen för att lära sig då. För att hinna kapp. Så det är ju en inkubator som som jobbar väldigt mycket för att utveckla sin egen verksamhet. Och sen de som ligger mest i framkant skulle jag säga, det är nog inkubatorn i Indien och även Silicon Valley och givetvis Nya Zeeland som har en väldigt slipad process. Och gemensamma nämnaren för att nå någon form av framgång är, jag skulle sammanfatta i ett ord, kontext. Eller sammanhang. Alltså att man skapar en så bra, vi var inne på lite tidigare, kultur, alltså en miljö där människor känner att här kan vi göra den här resan, här kan vi bygga företag, här kan vi lyckas. Och det handlar inte bara om, alltså, det här ekonomiska förutsättningarna, att man har ett bra kontor, utan det är snarare attityden hos människorna runt omkring och säger att vad har du för ny innovation på gång? Hur går det för ditt företag? Vad är visionen? Vad är nästa steg? Istället för att prata om något helt annat i fikarummet. Där fokus ligger som bara läcker energi. Så att en attityd som är skapad på de här platserna, kan man jobba med den och få den att sprida sig? Och det är det som jag upplevde väldigt mycket i Silicon Valley, att det har spridit sig långt utanför inkubatorerna, den här attityden. Så att alla känner att man är en del av någonting som växer och man hjälper varandra. Pay it forward-kultur. Alltså det handlar om att du ska ge till nästa person. Så ge till nästa person så det blir en positiv spiral istället för att man
behåller för sig själv.
Ja, precis. Börja skydda sin egen verksamhet eller ifrågasätta dem det går bra för. Och alla de här grejerna.
Men då betyder det egentligen att det räcker inte att vi sätter upp en inkubatormiljö och sen isolerar den, utan vad vi måste göra, det är ju att bygga miljön runt inkubatorerna också.
Jag
tror i mycket att, högre grad.
Ja, och jag tror att det är helt fel sätt att börja bygga en fastighet. För det är det sista det handlar om. Det handlar om att hitta människor som kan driva det här på ett bra sätt. Som har den attityden. Och sen så kan det smitta av sig på några som är lite öppna för det. Sen bjuder man in ytterligare sådana människor, kopplar ihop dem med framgångsrika exempel i andra delar av världen, bjuder in. Och så börjar det här växa. Sen kan man ge dem medel för att bygga vilken typ av lokal man vill. Eller köpa in datorer eller labbutrustning eller vad det är. Det är bara sekundärt. Så hitta människorna med drivkraften och rätt attityd. Och sånt som kan lyfta andra människor.
Men det krävs ju också, jag menar, även om du har en grupp med den drivkraften, och det ska vi ju säga, det finns ju många inkubatorer, så finns det de människor som har grym drivkraft. Men du behöver ju en yttre cirkel också, som jag fattar er. Alltså du behöver ju de här kopplingarna ut i företagsvärlden. Om du ska få den miljön att vi pratar mycket mer företagande. Det räcker ju liksom inte att här har vi satt en liten ö med driftiga människor som driver en inkubator. Utan det krävs ju mycket mer av oss andra.
Precis.
Runt omkring. Som jag tycker, så egentligen tycker inte jag vi ska titta så mycket på inkubatorn. Utan vi ska vända blickarna mot oss själva. Vi som är företagare och är i företagsvärlden. Hur agerar vi mot inkubatorföretagen och startups överhuvudtaget?
Absolut, och där håller jag helt med. För isolerar man inkubatorn så tror jag att den kommer själv dö.
Ja.
För man är beroende av energin och sammanhanget av de andra. Men det är så viktigt då att se vilka sammanhang.
Ja.
Men jag tror att det krävs en lite mer öppenhet också i inkubatorverksamheten. Som jag inte känner det finns liksom direkt jätte... Det kan ju bero på olika saker naturligtvis, att det är...
Men det var ju lite det vi upplevde i London också när vi var på Advertising Week. Att man pratade väldigt mycket om startupsen kontra de etablerade företagen. Hur kan vi bygga de samarbetena? Hur kan vi göra så att de här startupsföretagen får betalt snabbt till exempel? De har inget bra kassaflöde och så vidare. Hur kan vi deras nya idéer involveras i ett större sammanhang. Och där tror jag att vi har enormt mycket att förbättra. Att underlätta den processen. Tror ni inte det?
Absolut. Och jag tror att en sak som vi nämnde förut är ju då att se hur kan vi knyta andra inkubatorer, typ Blackbox i Silicon Valley, när han vill nu exportera detta. Kan vi få personer som är här, bor hos oss här i Trollhättan, jobbar på Innovatum, ser möjlighet, slår sönder lite mönster som vi som vi kanske inte i dagsläget har haft förmågan att klara.
Nej.
Så att vi tar inspiration ifrån de personerna och hittar samarbeten så att våran resa blir både större och bredare och snabbare också.
Absolut, det håller jag fullständigt med att koppla ihop med den kompetens som finns för de som är ledande. Och det är något som alltid kommer förändras också. Man är vaksam och man är med i för diskussionen.
Mm.
Med i utbytena där, bygger broarna utåt.
Men det sa du också vad det gällde Silicon Valley, att man tog in unga entreprenörer utifrån, från andra länder också, in i den miljön.
Precis.
Och det gör vi väl inte i Sverige, gör vi det eller?
Inte vad jag vet, det kanske är om det är forskare inom något smalt fält som, där man behöver en viss forskningskompetens om man håller på med någon innovation. Så, men det är, jag känner inte till att det är entreprenörer från andra länder som åker till Sverige för att ta del av
vår
entreprenöriella kulturen. Nej. Här eller på det sättet bidra av det systemet.
Mm. Kan du, Erik, hur många inkubatorer vi har i Sverige?
Ett 70-tal har vi i Sverige.
Ett 70-tal har vi i Sverige. Och hur står vi oss i förhållande till andra länder? Om man ser på, är det många eller är det lite? Eller är det...
Det svåra här är just definitionen av en inkubator också.
Ja.
För i Kina så pratar man om 1000 inkubatorer ungefär. Indien pratar man, vill man närma sig 500. Mm. Men sen så är det... många som bara ett skal egentligen där, där man kallar ett kontorshotell en inkubator. Okay. Där du har tillgång till en kontorsyta, en kopieringsmaskin och en receptionist.
Mm.
Men du har ingen som hjälper dig mer än så framåt i ditt företagande.
Du har ingen process egentligen.
Nej, precis. Inget annat som hjälper dig där.
Och då har vi fler än 70 om man tittade på ur det perspektivet förmodligen. Mm.
Så det är svårt att svara
rakt på den frågan.
Det vågar jag inte säga. Nej. Det är faktiskt. Den siffran har jag inte. Men jag antar att det är många fler.
Om du fick bestämma nu, Erik.
Mm.
Du sitter med statsbudgeten och alla Vinnova-pengar och det som skulle... satsas. Vad skulle du göra imorgon klockan 8?
Imorgon klockan 8 så skulle jag tillsätta ett team som börjar kartlägga människor med en stark drivkraft för de här frågorna. Som verkligen brinner för det, genuint brinner för det.
Mm.
Och söka upp dem över landet och börja fördela resurser och säga att börja få det här att växa.
Mm.
Så vi utgår ifrån människorna. Därefter så skulle jag sätta dem i ett sammanhang globalt, så man öppnar dörrarna och ber dem kolla utåt, knyta kontakterna utåt och börja skapa en attityd, en kultur på de här platserna som gör att entreprenörer blir intresserade och att det börjar växa.
Mm.
Sen därefter med de pengarna som delas ut, så börjar de bygga sina egna fastigheter som de tror passar för ändamålet och de förutsättningarna.
Mm.
Och sen jobba med de processerna som är ledande, och då skulle jag föreslå den i Nya Zeeland till exempel, på The Ice House. De jobbar väldigt bra med tidig marknadsvalidering som vi var inne på tidigare, direkt kontakt med kund och jobba där. Och sen så jobba med att ge dem legitimitet. Det är något som har varit viktigt. Jag såg att i Brasilien var de väldigt duktiga på att ge entreprenörerna legitimitet genom att inkubatorn har ett starkt varumärke från början.
Okay.
För i tidigt skede så kan det vara svårt.
Att de fick någon form av status via inkubatorns varumärke.
Mm. Att man bygger det.
Mm.
Så jag skulle börja leta efter rätt människor. Det är mitt korta svar.
Om nu Erik gör det, som han har precis berättat, vad hade du gjort som komplement till det, Jan? Eller var det en svår fråga?
Nej, alltså, som komplement till det så hade jag ju sett till att inkubatorverksamheterna ändå mer i sitt tidiga skede tog in det här med sälj och marknad, inte bara själva den nya tekniken eller konstruktionen, utan ändå mer så att säga börja så tidigt som möjligt för att titta och göra den här marknadsvalideringen som man var duktig på i Nya Zeeland och göra den ändå. För det är ändå till syvende och sist det som kommer visa sig om det lyckas eller inte. Om man gör det riktigt bra och att man också avsätter pengar för marketing så att säga. Så att när ska vi sälja, hur ska vi sälja det och vad krävs det? Så att inte alla de här pengarna som satsas i inkubatorerna bara är till produktutveckling utan till, till marknad och sälj. Det skulle jag vilja, för då skulle vi få en jätteeffekt.
Mm.
Och då är det ju också så att det finns ju i världen så finns det ju flera inkubatorer eller acceleratorer där man gör precis det du säger, att man lägger större fokus på marknadsbiten, så inte bara affärsutvecklingsbiten. Och det är ju en styrka eftersom det ofta saknas. Alltså, hur var det nu med boken, Erik? Har du bestämt när den ska publiceras?
Inte datum, men den kommer komma ut under hösten här.
Okay.
Och då kommer jag också presentera en modell som hänger ihop med de här länderna och de insikterna.
Mm.
Och vi har berört många delar av den modellen här idag. Mm. Så just hur man jobbar med talanger, hur hittar de i tidigt skede, hur man jobbar med drivkraften hos de talangerna så att man hittar en fråga som är värd att svara på, alltså ett problem som är så viktigt så att en individ vill lägga sin tid på det och känna att den äger den tiden.
Mm.
Sen hur man jobbar med team och kompletterar på rätt sätt, vidare sätter dem i rätt sammanhang.
Mm.
Därefter genomgå en process med marknadsvalidering tidigt och ge dem legitimitet. Mm. Så det är delar som kommer lyftas i den här boken.
Mm. Det här är ju superspännande.
Vem är din huvudmålgrupp nu? Mm. Vem tänker du på? Vem är viktigast så att säga, som ska läsa din bok?
För mig så är nog den viktigaste kunden individen själv som ser att okej, jag kan ta ett ansvar för det jag gör. Och när man börjar kolla lite på de här frågorna så kan man också förstå om jag sätter mig själv i ett bättre sammanhang än jag är idag. Kan jag prestera bättre? Om jag börjar fråga mig själv vad en värdig drivkraft är att jobba med. Kan jag hitta andra vägar att gå? Men sen så givetvis för att få större effekt så är en kundstaten. Alltså inkubatorerna, staten, kommuner som jobbar med de här frågorna. Här, sån för att...
Politiken,
precis.
Absolut. Men det här är ju så spännande så vi kan ju inte bara göra två poddar, Jan, och sen that's it. Absolut. Utan vi måste ju komma tillbaka till dig när du har släppt din bok och när du börjar rassla till lite i höst.
Det får ni hemskt gärna, det är jättekul. Verkligen.
Superroligt, Erik. Vi tackar dig så mycket för att du ville vara med oss.
Tack själv.
Tusen tack, Erik. Mycket bra jobbat. Nu ska vi se till att ta hand om alla bra idéer och göra det i Sverige. Thank you.